Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gang Spotty with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 42 av Framgångspodden. Jag är otroligt glad att kunna med denna gäst. Hans gripande historia från det mörka, kriminella, förflutna till att idag vara en av Sveriges supertalanger. Låt mig presentera ingen mindre än Leo Razzak. Han är en av de populäraste föreläsarna, har startat ett barnhem i Bangladesh, ambassadör för Polstjärnan, nominerad till en av Sveriges viktigaste påverkare och årets affärsnätverkare. Låt mig presentera ett avsnitt ni sent kommer att glömma. Sagan, historien med en av Sveriges framtida ledare, Leo Razzak. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Leo Razzak.
Tack, tack, tack så hemskt mycket, Alexander. Och tjo allihopa där ute.
Alltså, jag är faktiskt sjukt glad att ha dig här, Leo.
Men du, Alexander, jag är minst lika glad att få vara här, det kan jag ju säga.
Men jag är så glad, så att jag är dubbelt så glad som du är glad.
Gud.
Nej, men det är ju skämt åsido, men för mig är det faktiskt mest sido. För att alltså, du har haft en sån jäkla historia, så jag har aldrig hört av dess like i närheten.
Jo, men driver, det är ju klart, ja. Du har ju fan haft framgångsrika människor här var och varannan vecka. Men jag blir glad om du ser lite grann av
dem. Ja, fast de här framgångsrika människorna, de har inte haft den uppväxten som du har haft och gjort de grejerna som du har gjort.
Nej, det är otur för dem då.
Dåligt av dem.
Ja, absolut.
Det är många som har mycket pengar som har varit uppe, så att de borde, ja.
Ja, men jag vet inte, jag kanske har haft en förmåga av att omvandla en del av min historia till någon styrka som jag idag har bär med mig liksom djupt inne som en stark drivkraft. Så det glädjer mig att du ser det. Vi kanske ska prata lite om det här idag då.
Ja, det ska bli så sjukt. Det är nästan så att man inte vill, jag vill knappt börja prata om det. Man vill hellre bara dra på allting istället och sen lägger man själva bomben.
Ja, men du är bossen, du leder, jag följer.
Ja, jag vet i alla fall att du är, vi satt ju ner för ett tag sedan på en fika och det var ju en sak du blev imponerad av mig på i alla fall.
Alltså, du är, alltså, hör och häpna, alla människor där ute, mannen jag sitter framför här och nu, han har alltså tagit ett rekord som är större än allt vi tillsammans kommer genomföra.
Oj, 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 vad kan det här vara?
Är du med, man? Alltså, jag har ju vuxit upp i ett ställe som heter Skogås, och nära Skogås så finns det en grill som heter Vegabaren. Den baren, den brukade jag alltså cykla till med mina kamrater. Det var en grej att tagga dit och käka. Du vet, man pantade burkar, man gjorde grejer för att få ihop cashen, och där fanns det alltså ett matrekord. Vem har matrekordet på Vegabaren?
Sveriges första hamburgerbar.
Och största, det är alltså mannen framför mig, Alexander Perleros.
Oh
my fucking, jag fick höra det, man. Alltså, jag, på riktigt, jag blev så himla imponerad. Jag förstår inte hur du kunde fått i dig sådär.
Nej, jag checkade ju 8 200 grammare, en liter cola, en halv liter gräddglass, en stor pommes frites och en tårtbit. 3800 gram ungefär. Som ungefär en nyfödd bebis. Du vägde 3300 gram, hörde jag.
Det är så sjukt att du kan få in så mycket mat.
Du är en av Sveriges absolut populäraste föreläsare. Ditt liv och dina historier, de är så här helt otroliga. Du får tag emot priser av kungen. Nominerad av Veckans Affärer på deras supertalanglista. Nominerad till årets affärsnätverkare. Grundare till Bangla Barn som förbättrar förutsättningar för folk i Bangladesh. Alltså, vilken hjälte du är.
Ja, lite grann.
Det var några saker jag har gjort.
Ja, några. Det är ju kul med utmärkelser sådär, för det tycker jag känns hedersamt när man gör någonting och det uppmärksammas av andra människor, där så här oberoende folk tittar på ens prestationer och verkligen hyllar en. Så det är jag oerhört stolt över. Och sen när det kommer till Bangladesh och arbetet där nere, så är det ju jävligt kul om man blir, alltså, ses som någon form av, hjälte, väl att ta i kanske, men det är ett fett arbete liksom, som har tagit lång tid att bygga och som är långt ifrån färdigt. Men det är lite av ett livsprojekt för mig och min familj och de som är engagerade. Så att det är också en sån här liten verkligen en grej som jag är stolt över. Kommit därifrån nu för en månad sedan senast, och precis när vi var där nere så var det nationella prov för några av de barnen som bor i barnhemmet, och allihopa har liksom toppbetyg. Och då ska man tänka på för 4-5 år sedan när vi drog igång det här, då kunde de inte ens läsa och skriva. Så att det har ju varit en fantastisk utveckling nere i Bangladesh, och alltså jag blir bara ännu mer övertygad att det går att göra vad som helst för vem som helst, bara man har rätt förutsättningar och finns folk som tror på en.
Hur var ditt första möte med polisen som liten?
Alltså jag har ju en incident som har präglat mig ganska mycket, som har tagit lång tid för mig att erkänna, men som jag vet har ligget i grund för en del av min attityd mot rättsväsendet under senare dagar. Och det var en gång när jag var yngre och mamma krökade på ganska ordentligt och farsan jobbade. Och så hade hon varit med en annan man, och vid det tillfället så kom pappa hem och det var bråkigt och stökigt i hushållet, och på något sätt så var det någon som ringde polisen, minns jag. Och jag var liten, alltså. Jag var kanske 3 år. Och jag visste att mamma hade gjort fel. Det var någonting som inte stod rätt till, och när det var på ett sånt sätt som det var just den dagen i huset med skrik och så, då skulle man ringa polisen liksom, och de skulle hjälpa till. Så mycket fattade jag. Men sen kom polisen dit och de hjälpte inte pappa, utan de hjälpte mamma. För de hyste agg mot pappa. De trodde han hade gjort fel. Och mamma försökte liksom rätta till den här situationen och hänvisade till hans kulturella bakgrund. Och att ja, i det landet pappa kommer från så ska man inte, tillåter man inte kvinnor att dricka. Och därför så hade han blivit arg. Och hon spelade ett litet spel där vid det tillfället. Och det gick de på. Och pappa fick ta skit för det. Och jag minns starkt hur det satt ett spår i mig. Att man ska nog inte lita på så många mer än sig själv, alltså. Och tyvärr en ganska felaktig bild och som leder till mycket konstiga tankar hos ett litet barn. Men så blev det och så var det.
Men sen flyttade du därifrån också?
Det är inte populärt att vara bäst på att vara bäst där. Alltså. Det är populärt att vara bäst på att vara sämst. Och det finns inte så många vuxna människor som är där och påverkar och kanske är närvarande och förstår. Så att det blir lite så här flugornas herre, alla fostrar varandra. Och alltså jag kommer ihåg första dagen liksom. Jag kommer in i skolan, du vet. Jag glider in där, skulle bo i Kärsby, hade engelska, sen skulle jag gympa. Sen efter gympalektionen, det var någon som sa, han bara, tjena, är du ny här eller? Jag bara, ja, jag är ny. Bam, han gav mig rak höger, bara knockade sig dörröppningen, bröt näsan.
Första dagen,
folk bara klev över mig, du vet.
Helt otroligt.
Det är tyvärr en av de större minnena jag har i mitt liv. När jag berättade för ja, vi kan kalla han Carbon. Och han bara, vem har slagit det? Vad har hänt? Jag bara, nej, men det här hände så här. Han bara, bro, det hänger med mig. Kom, vi ska tagga dit. Vi tagit till Kärsby. Du vet inte vad det är. Någon skola gick till. Alla skolor, det var alltid knas. Det är värsta grejen.
Kaos, det samlas. Det är folk som drar ut. Det är helt
bro,
galet.
Det var folksamling där. Han bara ropade. Han bara, peka, vem. Jag var lite nervös.
Men hur många var ni då?
Det var jag och FS. Vi gick dit. Sen var vi några från skolan så här, men det var typ bara vi två.
Det, men för jag tänker det att man går till skola, det är man ju sett, då är det ofta gäng, alltså de samlas ett gäng där, ditt gäng där,
ja, och sen så förstår du vilket gäng.
Det går rykt om att någon
gick en bara.
Nej, men alltså då måste det varit en del respekt.
Han radade upp dem där utanför. Jag fick peka vilka det var. Han bara, ta in den bakom ryggen, ge dem en lavett. Jag bara, va? Han bara, ge dem en brors, jag har radat upp dem till det, allting, ger dem en lavett, man.
Och det är de som bara, och det, och då var det,
ja,
en av dem som
tittade på dem, det var så här,
som knäckte näsan på dig.
Åh, gick fram, back första en lavet, back andra, sen hårdare. Drang, jag drömde till den sista med en riktig lavet ändå, alltså. Jag bara kände i mig någonting, det bara släppte så här, bra så här.
Vad har dina nycklar varit för att bli liksom framgångsrikande och lyckas med de sakerna du har gjort? Klara av alla utmaningarna?
Alltså först och främst, jag tror mycket på min egna förmåga. Jag vet vad jag är kapabel till när det väl brinner, när det gäller. Och jag tror i det har varit en ganska starkt bidragande faktor, att man vågar. Du får inte tvivla, man. Om du tvivlar på dig själv, vad fan ska någon annan tro på dig för? Och jag kan gå in i situationer där det krävs mycket swag och känna, ja, men jag bär det här. För att jag är inom mig, känner mig glad, tacksam. Det är kul. Sen en annan grej som har varit väldigt viktig är det här med identitet, tycker jag. Att så här, känna sig trygg i sig själv och att våga bara vara ärlig. Det här, jag vet man inte vem man är, det är svårt att veta vart man ska.
En liksom lycklig period var i alla fall när du och din pappa köpte ett hus ihop.
Ja, då efter ett tag då när jag och farsan hade köpt huset och allting var bra, så han hade ont i axeln liksom. Jag bara, fan, gå och kolla det där. Han bara, nej, jag bara, jo, gå och kolla det där. Och så skulle han dra och kolla det där. Och ja, så bara kommer hem och bara, ja, men sätt dig ner typ. Så här. Jag bara, va? Han bara, ja, sätt dig ner. Jag bara, vad är grejen? Han bara, nej, men jag har fått cancer. Jag bara, va? Han bara, jag har fått cancer. Leukemi. Jag bara, shit, vad är det här? Och det är tufft, man. Om du älskar, jag älskar pappa mycket alltså. Mycket, 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 mycket. Jag gillar honom för allt han har gjort för mig under hela mitt liv. Jag är evigt tacksam. Och att få den, det beskedet just i den perioden i livet när allting egentligen var bra. Mamma var på banan, fått lägenhet, vi hade blivit riktigt bra kompisar. Jag hade köpt huset till farsan och då tog det emot mig. Jag var nära kraschlanda där alltså. Men ja, som är allt, inte hur man har det, hur man tar det. Du går ner, du blir ledsen. Sen tänker man, okej, hur fixar vi det här då? Jag är en fixare liksom. Man måste fixa och då får man ta tag i saker. Och även om man vill eller inte. Och då hjälpte jag pappa ett tag med torget. Och jag jobbade mycket då. Alltså, jag klev upp så här 3 på morgonen. Jag gick och fixade frukt, körde ut det. Och sen därifrån tagit jag till fryshuset. Jobbade heltid till 5. Och sen kom jag tillbaka till torget från 5 till 8 och packade ihop. Och det till trots så lyckades jag inte få ihop affärerna så att kassorna sinade och blev kort på ekonomi och pappa blev sjukare och kunde inte jobba liksom och blev utförsäkrad, fick inga pengar. Så att då trodde man ju ärligt talat att allting skulle gå åt helvete. Det var typ några dagar alltså innan kronofogden skulle ta huset. Och
sjukt alltså.
Allt var klappat och klart för domedag. Det är alltså, jag menar allvar när jag säger klappat och klart för domedag. Det var så här, det var stress, magsår. Och tänkte han är sjuk i cancer.
Och din pappa är sjuk i cancer. Och det är liksom din...
Och han har gift om sig med en kvinna, hade ett barn som var 1,5 år hemma på den här tiden.
Ja. Så att... Då måste du känt att det mesta låg på dina axlar.
Ja.
Så vad, alltså... så vad gör du liksom?
Jag kommer ihåg
alltså, ska ringa dina gangsterpolare från alltså, Norsborg
i liksom. Ärlighetens namn, du satt ju och tänkte, ska du göra en bankrån liksom? Är det som är meningen med det här? Ska jag nu behöva, ska man tänker ju alla vägar. Det är lite Breaking Bad.
Så vad ska man göra? En familj och man vill ju
Alltså det är en film, man. Bara
din syster också.
Och så kom jag på, jag gick ut och promenerade. Det var stress hemma, det var kallt. Det var kanske minus 15 grader. Jag gick promenader från Slagsta till Fittja. Jag brukade gå runt där. Gå runt till Fittja, gå rakan. Tillbaks mot Hallunda. Jag bara, tjoppa, jag ringer han alltså. Tar upp telefonen från ingenstans. Jag bara, bror, det var länge sedan. Jag hoppas allting är bra. Det här har inträffat. De här situationerna har uppdagats. Jag måste kvittera huset. Om inte jag gör det kommer de ta det. Då kommer det bli kaos. Ah, men fan Leo, jag litar på dig alltså. Det kommer gå långt, jag vet. Du får låna pengarna av mig alltså. Jag får betala det sen liksom. Va? Ja, ah, men fan, det är en husinvestering på bomarknaden 2007. Det är ju, vi vet ju vem fan som helst. Det här kommer ju bara flyga, du får betala av det sen när du säljer kågen liksom. Ah, shit.
En annan sak som jag också tyckte var så jäkla cool, det är när du körde en föreläsning och sen så gick det stökigt med lokalen på något sätt. Alltså bara så att tänka så här, att så här, totalt orädd, kreativitet och bara liksom så här, okej.
Okay. Ja,
alltså bara så här, nu är det en grej framför oss, nu löser vi liksom.
Alltså det är mitt jobb, alltså folk, jag tror många, alltså... kan förringa eller förenkla mitt arbete lite grann i mitt nätverk, men det är bara snacka skiter. Det bara åker runt och snacka. Ställ dig där själv, brorsan. Jag ber dig, ställ dig där själv. När det sitter 2500 pers i den här salen, du ska surra en hel timme och de ska vara nöjda med det du har att säga. Jag tror, ibland tänker jag själv, alltså, det är otroligt att det funkar. Och vid ett tillfälle då skulle jag göra ett gig på Guldgalan i Östersund, och din tidigare gäst Alexander Bard var också där, och vi hade varsin keynote, och jag kliver in på morgonen. Det är 1500 företagsledare från Östersund och hela regionen samlat. Det är alltså seriös stämning. André Pops är moderator och så här, på mig. Jag kommer upp på scenen, jag hälsar alla välkomna, mitt namn är Leo Rassak, jag tänkte prata om följande, pappa, boom! Dys hela teatersalen, det går strömavbrott. Det blir alltså becksvart. Lyssna, becksvart. Jag kan inte se framför näsan på mig. Och jag tänker, shit, vad ska jag göra? Alla, jag bara, snus och sätter vi oss ner och andas allesammans. Ta tre djupa andetag, och så vill jag att personerna på första raden som har en iPhone tar upp den och sätter på ficklampan. Så ska vi göra det mysigt, för jag tänker nämligen fortsätta det här. Så mina damer och herrar, jag heter alltså Leo Rassak och jag är inbjuden här idag för att tala om alltså, du vet. Och sen sakta medan jag bygger upp den här presentationen utan någonting förutom rösten, så kommer en ficklampa, en till ficklampa, sen börjar ljus kliva in i salen, så de börjar liksom dekorera längs med trapporna, så det blir bara mysigare och mysigare. Och sen när tiden är kommen och liksom jag ska runda av det här seminariet, så tackar jag för mig, och du vet, hela salen bara exploderar. Alltså,
ah, shit, alltså.
Big moment. Och så precis när jag tackar för mig, lamporna går igång.
Tack. Aj, fan, halleluja.
Vilket fucking moment, man. Han var så nöjd, arrangör. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men shoutout till dig också för min prestation. Att han budade dit en fucking limousin som skulle köra mig sen från giget till flygplatsen.
Så jäkla coolt, alltså.
Ja, det har varit många sådana där mirakel.
Ett tips för att lyckas med antingen sin affärsidé eller med sitt mål i livet, liksom. Vad är det för typ, liksom, mindset eller någonting sånt?
Ja, men det absolut viktigaste tror jag i så fall, speciellt om man ska driva processen, inte följa någon annan liksom, utan man äger, om man ska driva igenom sin idé, det är att tro på den. Och att tvivla, men med måtta. Att vara djävulens advokat, men på ett schysst sätt. Och jag tror att det är lätt att bli för hård mot sig själv. Men om det är en sak som är viktig för att driva igenom saker, då är det tron på sin egna förmåga. Och att förstå när ens egna förmåga inte räcker till, och att våga be om hjälp. De går lite hand i hand. Så gott det går, gör det själv. Men när du fattar att det här kommer inte gå, försök inte för mycket då, utan försök att ta hjälp.
En sak man inte visste om dig.
Det är att jag pratar bra pitmål.
Pitmål?
Jag hejar en dialekt som är upp från norr. Jag är mammas släkts språk, kan man väl säga.
Och sen kan jag även prata bra förortiska.
Ja, brorsan, det är inga problem. Jag kan röra mig från högt till lågt och från vänster till höger. Det är...
Kan dina polare göra om du möter några polare? Vad fan har hänt med dig?
Ja, det är klart. Bror, ibland jag ser dina Facebook-upplägg. Du lägger dem som en poet, bror. Hälften jag får googla orden. Bror, det finns... Vad står Google Translate på dina uppdateringar?
Jäkligt skönt, alltså. Jag får tacka så hemskt mycket. Det har varit en ära att ha dig uppe, Leo Rassak.
Alexander Perros, min kära vän, och alla ni som lyssnar. Jag är väldigt hedrad och tacksam över att jag fick vara med här idag.
Ja, vilken otrolig berättelse du har nu berättat för oss, Leo Rassak. Så verkligen jättestort tack att du kom hit.
Framgångsbody with Alexander Perros.